Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Ja, men välkommen. Då är det dags för ridklubben igen. Hallå Rebecka.
Hej Gry.
Hur går det med hästarna?
Det går bra. De känns äntligen lite pigga och glada igen.
Vadå då?
De har ju varit lite deppiga. Det är framförallt Neo har ju varit lite deppig.
Jaha.
Och nu kommer jag på det igen.
Jag bara, jaha. Ja.
Nej, men nu kommer man på det igen. Att så här, men så här blir det ju varje höst och vår.
Mm.
Han är ju så känslig för väderomslag och att det tar allt från 1 till 4 veckor innan han blir sig själv igen. Och nu har han varit inne i det ett tag. Men nu är han pigg och glad igen.
Vi pratade ju om foder här för några avsnitt sen. Och mineraler och vitaminer och allting sånt där. Du gav också lite extra B-vitamin. Varför just pälsen?
Ja, men precis. Det kan hjälpa dem lite under pälssättning och när det är väderomslag och det sådär. Så jag tror man kan hjälpa dem lite med foder. Men så tror jag att man också... Ja, men han försöker täcka på lite tidigt för att han inte har så mycket päls.
Nej, han är tunn.
Han är jättetunn. Vi har aldrig rakat. Det går inte att klippa honom, för det finns liksom inget att klippa. Medan de hästarna som sätter päls, de gör med energi då ju såklart, men då sätter de i päls som håller sig varma. Men Neo, han vill ju typ sätta päls, men det kommer ingen päls. Och så går det åt energi till dubbelt, både frysa och sätta päls. Liksom. Så han får vara täcka istället.
Men nu känns han gladare.
Nu känns han tillbaka i sitt esse.
Ja, men vad bra.
Jättehärligt.
Ponyn Harmonia som Nicky rider på, hon känns som att hon var peppa. Ja, vet du vad jag tänkte på häromdagen? Är du vidskeplig? Är du rädd för jinxen?
Nej.
Bra, då kan jag säga det.
Ja.
Fan vad sjukt att alla mår så bra.
Peppa, tar jag.
Nej, men det slog mig häromdagen att man pratar så mycket ofta om att det är alltid någon häst som är halt eller de är alltid skadade, det är alltid någon som är sjuk, det är alltid någon som är... Peppar.
Ja.
Vad friska de är.
Ja, nu är alla tre.
För det är lätt hänt att man bara tänker på när de är skadade. Jag hade ju en ganska bökig vinter med det där såret som Harmonia fick efter de fick en spark på knät.
Ja.
Och man höll på i några månader. Men nu har det ju varit sedan i februari. Och jag menar, alla hästarna, Salsa hade något litet sår, men de är liksom, de har varit friska. Vi har tre hästar som ändå mår jättebra.
Verkligen.
Jag vet att det här känns läskigt att säga, men det slog mig bara att man är så dålig på, man måste påminna sig om när det flyter på de sidorna också.
Så här, vad bra det är just nu, vad härligt vi har det och nu kan vi göra allt det roliga. Nu alla går vi inte med en konvalescenthäst i sjukhagen.
Alla hästarna är friska, alla följer program och plan som det ska.
Ja.
Det tycker jag är jättehärligt. Man måste bara påminna sig om att det flyter på också.
Faktiskt, det har du helt rätt i.
Skönt va?
Jätteskönt. Känns det genast mycket bättre.
Ja. I det här avsnittet så kommer vi ju träffa Carl Hedin. Ett återse Carl Hedin. Vi har pratat med honom i tidigare avsnitt ju.
Ja, precis. Och det var så många som hörde av sig. Både till honom och till oss. Att jag kan inte träffa honom igen. Det var så bra.
Och vi är inte svåra där.
Nej. Vi gillar Carl Hedin.
Man gillar honom jättemycket. Och ni ska få hänga med och till Skandinavien tidigare år när vi träffade honom under Gothenburg Horse Show och pratade om om massa planer som fanns då som vi ju nu i efterhand vet inte blev av. Vi pratar om Oliva bland annat, men jag tycker det är jättespännande att höra om vad det är för någonting. Så det kommer vi prata om i alla fall.
Exakt, det kan ju också bli aktuellt kanske framåt i livet.
Mm. Och också om hur ens svagheter i en fas av livet kan komma att bli en styrka i en helt annan fas av livet.
Ja.
Så vi kommer prata massa med Carl om det i detta avsnitt. Så att jag hoppas att ni hänger kvar.
Ja,
men det jag skulle säga var att så nu går vi mot hösten och mot mörkret och mot vintern. Och vi har Höx som sponsrar den här podcasten. Det är vi jätteglada för. Tusen tack Höx.
Verkligen, tack snälla.
Vi är förbi Höx-butiken varje vecka tror jag. Antingen på nätet eller i den fysiska butiken.
Ja.
Men jag har ju någonting på Höx att göra varje vecka.
Men det finns ju också allt där.
Mm. Och jag var inne faktiskt nu på hemsidan precis för att kolla, för att jag känner att jag måste uppdatera mig på reflexer. För jag är ju reflexjunkie. Jag älskar, jag tycker att hellre jag har reflex för tidigt. Nu är det ut häromdagen, jag och Nicky. Vi hade reflexer på benen, reflexer på armarna, på kläderna på oss. nickade pannan på när vi kom tillbaka, det hade inte ens börjat skymma när vi kom tillbaka.
Det är bra, ni har övat er.
Lite tidiga var vi. Ja. Men hellre det än tvärtom, så mötte en tjej som kom och gick med sin hund. Så hade hunden ett litet täcke som var reflex och så hade hon en lång kappa där hela kappan var reflex.
Oh, genialiskt.
Det finns ju ingen anledning att inte ha reflex. Jag tänker också på, för inne på högsamsidan nu, ser den här reflexgrimman som de har, en Fairfield grimma. Som är alltså, den är randig färg, ser du, sen ser du reflex på sidorna.
Ja, men precis. Också det blir jättesmart.
Skitsmart att ha på hästarna i hagen. Om de kommer loss, om de smiter ut, om det händer något när man tar in dem, så har de åtminstone, har de någonting som gör att de syns.
Ja.
För att det är sån enorm, man slås ju varje gång av hur ingenting man ser nu inte reflexer, vilken skillnad det blir.
Ja, men verkligen. Och det går ju så fort. Det kan hända att man rider ut när det är ljust.
Ja.
Men sen börjar skymma när man har kommit halvväg. Så då ska man ändå hela vägen hem i mörker sen.
Ridstrumpor här med reflex. Alltså man har små ridskor. Eller korta, inte ridstövlar utan skor med kort skaft.
Ja, men precis.
Strumporna sticker upp som har reflex. Det finns alltså softshellbyxor med reflex. Alltså det finns så mycket reflexgrejer. Och schabrak med reflex. Boots till hästen. Så det är bara... På med grejerna, på med reflexerna.
Man kan inte ha för mycket reflexer.
Nej, och om man saknar inspiration ska man gå in på högs.se och bara gå loss. För det finns verkligen. Också till hunden tänker jag här. Ja. Här har vi inte det hundtäcket. Det ska Bosse få.
Perfekt.
Så, det är bestämt.
Ja, men nu kommer ju också hösten och vintern och då kommer ju isen och snön och allt det där. Så då blir det dags att brodda. Och då har jag världens bästa tips till dig, Nicky.
Vadå?
Högs har den bästa broddlådan ever.
Vadå?
Det är världens bästa lilla låda som du öppnar. Där finns det olika typer av storlekar på brodd. Korta, lite längre och långa om man ska rida på gräs nästa sommar. Och sen så har man jättebra gängtapp och sådana här, det är som blindbrodd fast det sticker inte upp någonting utan det är som man stoppar in en gängare för att fia ur dem där. Det är min bästa broddlåda som jag någonsin har hittat. Så det kan jag tipsa er om att gå in på Högs och införskaffa er en broddlåda.
Sök. In och kolla på brodd. Men bra tips, det ska jag kolla på en gång faktiskt.
För brodd är också, man vill inte vara ute för sent. För det går så fort när hästarna får en flaxskada för att de sätter sig på rumpan på isen eller
verkligen
halkar i snön eller så.
Bra tips. Och än en gång, tack Högs för att ni sponsrar ridklubben. Det är vi som sagt jätteglada för.
Verkligen.
Idag är vi också lite extra uppspelta.
Ja.
För idag har vi varit och träffat också. Det kommer komma ett avsnitt senare. Vi ska hem och klippa. Eller, ja, du ska klippa.
Jag ska hem och klippa. Jag håller på att öva mig på att klippa.
Vi har träffat Ralf Göran Bengtsson.
Ja, så cool.
Suttit och pratat häst med honom i 45 minuter. Han är toppen.
Han är verkligen toppen. Han har så mycket kunskap som man vill så mycket. Så måste man försöka hejda sig och ta en sak i taget.
Man vill bara säga, lär mig.
Ja. Jag bara stoppar i mitt USB så att du bara stoppar i allting.
Har du sett det Instagram-klippet på den här pojken som sitter i skolbänken och så öppnar boken och så tar han med händerna i luften och så som att han drar bokens text och bara smetar in den i sin panna?
Så skulle jag också vilja göra.
Har du sett den?
Nej.
Så vill man göra när man sitter bredvid Rolf Göran Bengtsson.
Verkligen. Ta allt och bara föra över på en själv.
Det är det som är så kul med den här podden, att vi lyckas få till möten med alla fantastiska tränare och ryttare och hästmänniskor och få ställa alla frågor till dem som kan bli inspiration och kunskap till alla som lyssnar på podden.
Verkligen, det är vi väldigt tacksamma över.
Mm-hmm. Och då som sagt, i Göteborg i vintras blir det ju.
Ja, februari.
Ja, innan pandemin bröt ut så träffade vi då alltså Carl Hedin som jag också tycker så mycket om. Han var ju där, han är ju dressyrryttare som också nu börjat hoppa.
Ja.
Och hade, när vi träffades, han hade planen på att åka till Oliva i Spanien som han skulle vara i. Nu var han ju bara där lite kort för det blev avbrutet.
Precis, han fick ju vända och åka hem.
Ja, men precis. Men vi pratade lite grann. Vi har kvar ändå från det samtalet just för att jag är så himla nyfiken på att förstå vad det är för någonting.
Precis.
Och hur det funkar, vilka får vara där, vad är det för nivå, vad är det för någonting?
Exakt.
Så det kommer jag ihåg att vi pratade om med honom. Vad mer kommer vi ta upp?
Ja, men vi pratade ju som du sa tidigare mycket om hur det var när man var ung och det kanske var ens svaghet eller som man var så här, det här är inte bra. Du får inte vara så där energisk och idag är det kanske en positiv egenskap i hans företagande med hästarna och sånt. Så det pratade vi mycket om. Gjorde vi. Och så pratade vi mycket om framtiden, vad han har för planer och mål med både dressyr och hopphästarna. Och sen bara spårade vi iväg med alla tankar. Så man kan säga att ni blir lite inslängda i vårt samtal här med Carl Hedin. Den såg ändå så jävla cool ut, din häst, när det var applåder och publik. Och det var liksom, har han varit i en sån här miljö tidigare?
Alltså, den börjar ju bli lite mer rutinerad vid såna här sammanhang. Han gick i Falsterbo förra året och han gick Elmia och Jönköping där.
Elmia är för sig ganska likt. Eller liksom, ja, jag tänker att det här är så litet och kompakt och det blir så mycket liksom, när det är utomhus så blir det ju aldrig samma liksom ljud.
Nej. Så att han, det hade ju också valt honom för jag trodde att han skulle klara miljön bra, så att jag hoppades på det i alla fall.
Han var för han är din egen, eller hur?
Ja.
Helt egen.
Ingen kan ta honom ifrån.
Hur långt har ni, hur har ni högsta ner tävlat?
Vi är nu då på 7-årsnivå. Medelsvara. Ja.
Tror du att han har det för att gå? Vill du liksom, är målet hela vägen eller?
Alltså det är alltid så läskigt att sitta så här, men han är skitbra.
Ja. Alltså. Nu kliver jag in i samtalet, men pratar vi om, och vad pratar man för gren?
Vi pratar om frisyr.
Bra.
Och vi pratar, och det vet man inte med mig.
Nej, exakt.
Just, jag kom på det också och sa, well, do your research, girl.
Satt du höll på med något annat här. Jag
men så kommer jag på att jag är lite flitare.
Om du får själv att jag börjar hoppa.
Ja, just det,
jag har ju 2 hopphästar i stallet.
Det hade också kunnat vara voltige med dig, man vet fan inte.
Nej, inte än, men kanske igår faktiskt när jag skulle rida kliniken här, så den här hästen som heter Ville då, eller fan, du vet som jag vet.
Han är ju baklänges på rumpan. Nej, jag skojar.
Ja, typ. Nej, men han är väldigt cool i olika miljöer, men han har ett problem. Och det är att han har hästskräck. Det är liksom en häst som är rädd för andra hästar.
Så dumt.
Ganska konstigt också, eller hur? Man tänker att hästar flockdjur vill vara, men nej. Han tycker att andra hästar är pest och pina liksom. Vi har pratat om det här hemma i stallet. Att idag är det, kan man ju vara så här gender fluid, att man känner att man tillhör ett olika kön och så här. Och vi tror att han kanske är så här art fluid, så att han känner tillhörighet med en annan art, att han är en hund. Han är icke art binär. Så att han gillar ju inte andra hästar, men han gillar ju hundar väldigt mycket.
Ja.
Så jag tror att han kanske ville kanske tror att han identifierar sig själv som en hund.
Jaha. Det tycker jag känns väldigt
långsökt.
Open-minded skulle jag säga.
Vi träffade också en tjej idag som berättade att hon hade en extra ländkota i ryggen.
Mm. What?
Som typ hästar eller russ kan ha, eller vad hon
ja,
sa.
Ja, precis. Hon var ett hovdjur.
Ett hovdjur, ja.
Att, nej.
Jo, hennes läkare kallar henne för russet.
Lämna, skämta. Russet.
Det.
Då vet man vad man har för så här spirit animal. Att man är så här, verkligen har tagit nästan nivå att jag är i själen och rent fysiologiskt
så
är jag
har jag en extra kota så att jag är liksom klövdjur.
Men alltså voltige skämt åsido, men din kroppskontroll är helt sensationell. Är det någonting som du har med dig från när du var liten eller är det någonting du aktivt tränar på nu också?
Alltså du tänker, vilket sammanhang tänker du, vad tar du den här i?
Typ att du går på händer, att du står liksom ja, i plankan utan att fötterna igår.
Jag har nog alltid varit lite så här cirkusbarn liksom. Jag har alltid tyckt det var väldigt kul och alltså du vet, hoppa runt och stå på händer, utmana mig själv och kan jag stå på händer, kan jag jula, kan jag göra någon dag, kan jag göra handvolt eller heter det.
Gör sådana gymnastik grejer. När du var liten.
Ja, jag gick faktiskt gymnastik när jag var redskapsgymnastik när jag var kanske 8-9. Och sen så, det var helt kul för att...
Hade du så här vita tights då?
Nej, men det här, jag kommer inte att vänta! då var vi liksom ett gäng barn som var på den här sunkiga idrottshallen i Borås. Liksom, och man blev ditskjutsad och så hade man sådana här ja, typiska sådana här skor som jag har nu som är lite inne, sådana här chunky sneakers. Liksom. Mm. Typ sådana hade man som man studsade runt med det. Och det var ju mest att man lekte skeppsbrott. Liksom. Man hoppade över grejer och sådär. Och så gjorde vi någon rondat och sådär. Och det var jättekul. Och sen så när det gått ett par säsonger då var det, kom det med en new kid on the block som typ heter Sergej som kommer från Ryssland vet. Och han hade sin pappa med sig och när vi värmde upp vet, då lekte vi typ jag helt korrekt då stod han liksom och så här pressade ner honom i spagat och slängde honom över ryggen här Sergej då, och han hade liksom hela outfiten liksom. Och hans pappa var ju väldigt, väldigt pushande och han måste nog ha fått en chock när han kom till det som då kallades redskapsgymnastik
ja, heter
det så.
Ja.
Och så kom vi till det här med svenska lekskolan liksom. Vi bara lekte liksom. Ja. Och så kom vi den här Sergej som var super super drillad liksom. Och då blev de liksom med, jag kommer ihåg han fick liksom med sig flera och då blev det väldigt mycket tävling och träna hårt och så här. Och då tror jag att jag någonstans tappade. Jag tyckte det var kul att leka liksom. Mm. Och lite så är det ju när jag håller på mina hästar också att jag gillar ju liksom att leka och
leka fram saker.
Ja, leka fram ha kul
och det är så för himla mycket. Härligt att du har den lekfulla med hästarna. För det kan ju bli väldigt, det har vi pratat om förut, men det kan ju bli väldigt, det ska ju vara seriöst och det ska ju vara, det får inte bli farligt förstås, man ska inte blaja omkring.
Men att man ändå behåller den glimten i ögat och kan behålla det lekfulla i det, framförallt i dressyren kanske, men som är, av tradition är lite mer fyrkantig kanske.
Ja, men jag tänker ofta att jag satt igår på en paneldebatt där man pratade om dressyrens framtid och vad man ska göra för vad man kan göra för ändringar för att förbättra sporten och för attrahera sporten för flera utövare och publik och sådär. Man ska komma ihåg att det vi hittar på, med oavsett om vi pratar hoppning eller dressyr, det är ju egentligen bara hittepå. Alltså vi har tagit de här beteendena som djuren har, att de kan hoppa över saker, och så har vi skapat en sport som heter hoppning. Eller dressyr, så har vi tagit en liksom naturliga beteenden som hästen kan göra liksom fragment av i det fria eller i hagen med sina kompisar, och sen så har vi liksom bara förlängt dem och förstärkt de beteendena, och så kallar vi det dressyr. Men vad är det som är dressyr? Vilken är de liksom rätta rörelserna? Hur kommer det sig att vi har halt och ryggning men inte spansk skritt, eller att vi inte har att hästen ska lägga sig? Vad är det, liksom, vad är det som sätter ramarna för våran sport? Mm. Och när man börjar tänka, och jag tycker det är kul att liksom, utmana det. Liksom. Vad är det som säger att just dressyrhästar måste vara supernerviga och de går inte knappt att hantera och man måste hänga efter en lång skällina för de är så otroligt känsliga. Liksom. Då gillar jag att utmana det, att se vad man kan.
Kul att tänka lite utanför boxen. Ja, och kanske blanda lite grenar och att man tar lite inspiration från annat.
Liksom. Ja, men precis. Att våga utmana. Och inte kanske inte så mycket för att jag gör det för vad andra ska tycka, men mer för min egen skull. Mm. Så här att jag har alltid varit väldigt dålig på att göra vad folk säger till mig. Så ett tips är så här, om du vill att jag ska typ städa mitt rum, så säg så här, städa inte ditt rum. För då kommer jag att städa, för jag gör allt, det vill jag liksom inte att göra så som
det är.
Det
som barn, du vet, så här, gå inte där för det är farligt. Då just är det. Ju de där på en sekund.
Jag var det barnet liksom. Ja. Är det ett...
Sätt inte handen på plattan. Psst.
Ja, precis. Okay. Det, jag är det barnet. Såg jag liksom en avspärrning så säger don't cross, så stod jag på andra sidan liksom.
Det finns något spännande där bakom.
Ja, jag vet. Och det är fortfarande det. Men nu när man är lite äldre så är det ju så här. Folk tycker att det är ballt då liksom. Föräldrar och lärare har ju spenderat många timmar i såna här extrainsatta föräldramöten för att liksom försöka stävja den här iven till att...
Du var den här killen som hade en lärarbrevse hela tiden som försökte...
Typ.
Hade du resurs i skolan?
Jag hade nog inte resurs som sådant, men jag hade några extra insatta föräldramöten. Det hade jag definitivt. Många såna här, ett par i alla fall, såna här allvarsamma samtal i bilen på vägen från skolan.
Usch, det var jobbiga. Det kommer jag ihåg. Det hade jag en gång med mamma och pappa också. Hade vi ett allvarligt möte. Först hade mamma och pappa det utan mig. Då sa jag lyssnade på den här låten, because I have a bad day.
Ja.
Jobbigt när man inte alltid gjorde som någon sa.
Var du chatter i skolan?
Nej, i skolan var jag, när jag var i skolan så var jag ganska bra på skolan. Ja. Men jag var ju gärna hellre i stallet. Ja. Nej, men sen när jag var 10 då tyckte jag att jag var 20. Så jag tyckte att jag klarade mig själv och jag kunde minsann bestämma vad jag skulle göra och vilka jag skulle...
Är du bra på att be om hjälp om du behöver hjälp? Eller du är en sån här jag kan självmänniska som jag tycker många istället
är? Jag är nog definitivt en sån som kan själv, men jag är nog inte rädd. Jag vill nog gärna göra det själv, men jag är nog inte rädd för att söka kunskap utifrån liksom från olika impulser. Så är det så här något, men...
Men vill du sadla hästen själv? Eller kan du låta någon annan sadla?
Nu sadlar inte jag så många hästar själv, för det hinns liksom inte med. Det är klart att jag vissa lägen är det så att man vill ha liksom själv är bäste dräng, att man vill göra det själv, för att då har man också kontroll på det. Men nej, jag tror inte jag är rädd för att söka hjälp, men jag kanske inte vill att någon annan ska göra det åt mig. Typ, jag gillar ju så här att göra så här DIY, do it yourself. Det är min favorit. Så här, typ, om jag ska ha en höhäck, då tycker jag det är väldigt kul att kolla på hur man kan göra sin egen höhäck.
Jag kollar liksom, på YouTube och så
typ,
ser du.
Precis, jag bor ju på YouTube, det är mitt andra hem. Liksom.
Jag har en killkompis som har gjort en så här gör din egen höhäck på YouTube.
Lägg av.
Jag har säkert sett den.
Lägg av.
Ja. Just en höhäck av alla saker.
Det är kul. Jag tror också att Carl och Rickard Lindberg kommer...
De skulle komma jättebra.
Jag tror det.
Det kan vara att jag kanske har sett den här filmen.
YouTube är också lite, Thomas.
Ja, det är ju stort och väldigt samtidigt.
Ja, jag hittade Petit Tube. Har ni sett den?
Ursäkta?
Petit Tube.
Det låter som så här fransk...
Det är en fransk kurs.
Ja, eller något helt annat.
Det är en fransk hemsida. Där de lägger upp slumpvis utvalda YouTube-klipp som hittills har fått 0 views.
Det är
skitkonstigt.
Som ett skitdåligt YouTube.
Så som YouTube var när det kom. Ja. Det finns ju också en Forgetify. där de bara lägger upp de låtarna som hittills har fått noll spelningar på Spotify. Nej, för det finns otroligt mycket musik som ingen lyssnar på. Det kan vara allt möjligt konstigt.
Det måste också vara mycket dåligt, känner jag.
Ja, för ingen lyssnar på det. Exakt. Och Petit Tube är då...
Är det sant?
Så får man ladda om sidan.
Det känns som världens hemsta affärsidé.
Ja, men det är kul.
Alltså, jag kan komma ihåg när jag var liten och YouTube, man liksom började gå in där. Då var det ju aldrig så att man gjorde det liksom i skolan, utan det var... Ja, det var en sajt. Jag kan inte komma ihåg det var, men det var en sajt för filmer, som det såklart fortfarande är. Men att, och sökte man liksom på dressyr, då fanns det liksom 20 filmer. Det var liksom det som fanns på dressyr. Det var någon sån här Anki van Grunsven red Craxy liksom, som på någon sån här demonstration, någon som hade lyckats ladda upp det liksom. Men det var, fanns ju inte så mycket... idag är vi så matade av liksom,
det finns ju inspiration. Så mycket information idag också. Ja. Så ibland kan man ju bli så här... Gud, jag vet inte ens vad jag gjorde för 10 minuter sedan, för att det är liksom, det är så mycket information från alla håll hela tiden. Och hur gör du som bor på YouTube, tänker jag? Att det är så mycket information.
Alltså, jag kan komma ihåg när jag började, på sätt och vis är det ju, alltså det är svårare att hitta information och lättare samtidigt. När jag var liten och liksom mycket inspiration som jag hittade då, då var det något som heter, jag tror jag ser bättre när jag var med förra gången. Nej. Ja, det gjorde jag också ibland, men inte nej. Alltså, nej. Hur gammal tror du jag är?
Nej, förlåt.
Okej. Fick man den också? Nej. Men då fanns det något som hette Eurostallions.com. Berättade det var med sist kanske? Nej. Jag tycker att det är så kul, för jag tycker det låter som så här tysk porrsida. Ja. Låter, så här, Eurostallions.com.
Bookwormbitches.com.
Det vet jag inte vad det är för någonting, men jag vet inte om jag vill veta det här. Men då var det så i deras fall där man kunde se, där de la upp alla hingstar som användes för avel. Ja. Så det var kanske den sidan du syftade på, fast det är ett helt annat avsnitt. Och då fanns det ju filmer i alla fall. Och då kunde man se typ så här Cadento, och man kunde se Regazzoni, massa de här kända hingstarna liksom, från Tyskland och även Sverige. Och så det var liksom dåtidens YouTube. Men sen har det bara exploderat.
Men om du söker inspiration idag, vad kollar du då på? Eller vad söker du upp då?
Alltså det är svårt att veta om man... Jag vet inte ofta om man söker inspiration. Söker du ofta inspiration? Tänker du att jag måste bli inspirerad?
Nej, det gör jag nog kanske inte.
Jag tänker att jag förstår din fråga, men det är sällan jag tänker att jag är i en situation där jag söker inspiration.
Det bara är så här, man, ja, det dyker upp att man sitter och...
Ja. Det man får, det blir liksom rycker tag någonstans i så här
hjärtat. Jo, men jag kan absolut... Nej, men förresten, i mitt jobb i radion så finns det, det finns ju utländska radioprogram som jag vet om är bra.
Ja.
Och de kan absolut lyssna på ibland, för att jag vill bli inspirerad, att jag säger, nu har jag varit tråkig i morse, nu måste jag, och så lyssna på dem och så blir jag imponerad över att de är så jävla duktiga i hantverket, och jag hör, alltså, jag kanske lyssnar på det på ett annat sätt än vad du hade lyssnat på.
Ja.
Jag fattar vad de gör liksom. Ja, men exakt. Och då kan jag bli jätteinspirerad av att de är så duktiga och kreativa och roliga och vad det kan vara, att de har sagt att de tänkte på det där, de gjorde så av den grejen. De tog inte den enkla vägen ur den där grejen, utan de gjorde vad gick varvet, liksom den extra milen, och gjorde det där.
Just det.
Och då kan jag ta med mig det, så det kan jag nog göra.
Ja, men i så fall är det nog att om man tittar på, alltså bara tittar på tävlingarna här, eller man söker upp klipp från bra ryttare liksom, och bra ridning, det ger ju såklart jättemycket inspiration om man liksom, och det är ett bra verktyg om man känner sig lite ner eller man saknar motivation. Så är det ju superbra att bara... Och man har ju några så här guldkorn som man kanske har kollat på.
Har någon kan tipsa? Svårt att komma på.
För det är också som är väldigt så här bundna till en viss situation. Men det finns... låt mig fundera på det. Jag kanske återkommer i slutet av podden med Karls tips på att bli inspirerad.
Har du någon ryttare som du följer? Eller som du är väldigt fäst vid? Som du tycker är en god förebild?
Jag följer många ryttare. Sak följer jag nog faktiskt ryttare på sociala medier, men jag tycker inte att det är, det finns vissa människor som där ligger, har ett snarlikt hästtänk som jag har kanske, och som man inspireras av, men annars tycker jag att det är, man plockar lite från alla.
Ja, men precis, så bygger ihop till sin egen.
Ja, typ. Jag tycker ofta man får en fråga, vem är din förebild? Vi pratar inte singular här, vi måste liksom prata fler förebilder. Man plockar någon grej från någon liksom, lite överallt.
Och hur satsar du nu? Hur rider du nu? Hoppning versus dressyr. Precis du pratade då, eller ja, berätta.
Alltså det har inte ändrat sig jättemycket. Mer än att jag har 2 hopphästar hemma nu i stallet. Alltså de flesta dagarna så ska ju hopphästarna egentligen göra samma som dressyrhästarna. Att de tränas på marken och de ska mjuka och smidiga och lösgjorda. Och kanske man märker när jag tränar mina hopphästar att jag har en, kanske en tanke dels om hur de hoppar, dels att liksom, till exempel har jag en som vi kallar för Pods, eller han heter, vi kallar honom för Putte, men jag skrev Putte på Instagram och de bara så här, do you know that means hooker in Spanish? Så då fick jag liksom så här, nej, vi får göra ett engelskt, vi får döpa om honom till något lite mer gångbart smeknamn.
Internationellt.
Så de tidigare ägare och bara, vad har du döpt om honom? Jag bara, nej, men det betyder något helt annat på spanska, så att han ska ha ett internationellt instanamn liksom. Men den har kanske, den är väldigt, väldigt rätt i handen och hoppar ju gärna ibland lite med lite högt huvud och inte riktigt vill liksom sträcka ut ryggen. Och då tänker jag ju liksom när jag trimmar den på marken att jag vill ha ett bra sug och att han liksom vill sträcka sig framåt, neråt, kanske ännu mer än
en hästar
som gör det naturligt. Och precis så är det ju med dressyrhästarna också, att de har ju olika, liksom, de strävar ju naturligt åt olika håll liksom. Någon vill bära huvudet lite högt, någon vill bära lite lågt, någon kanske lite seg, någon kanske lite het, och får man liksom träna lite motsatt till det. Så det tycker jag är ganska likt. Det funkar ganska naturligt faktiskt. För jag var orolig hur jag skulle med hopphästarna som då man ska träna hemma. Att liksom, är det tråkigt att skola runt på en hopphäst om man är van vid att rida jättefina dressyrhästar? Är det tråkigt att rida hopphästar? Liksom? För att man bara typ bara ska rida runt. Nu kommer väl hela hoppsverige liksom, bli galna när jag säger att de bara rider runt. Det gör de såklart inte. Men det kanske blir en annan typ av markarbete. Och det är inte markarbete, det är hela prestationen utan en del av det. Och att det då skulle vara svårt att motivera sig. Men jag tycker att det faktiskt funkar jättebra.
Vad roligt, för dressyrhästarna hoppar mer nu.
Jag har ju alltid hoppat vara dressyrhästar, så jag ska inte säga att de får hoppa mer. Det är nog ungefär samma, det har nog inte ändrat sig jättemycket. Liksom. Det går lite i perioder. Jag har inte så att det är ett självändamål att dressyrhästarna måste hoppa. Men jag vet sist jag var här så pratade vi om veckoträningen. Och vi har de här alternativa onsdagarna brukar jag säga. Då gör vi någonting liksom, lite annat. Och nu på vintern när vi har haft översvämningar här nu, så det har varit väldigt svårt att liksom, rida ut på något vettigt sätt. Då har det ju varit väldigt...
Du rider ju vatten varje dag.
Ja, well, inte riktigt kanske. Men ibland, vissa hästar gör det i alla fall. Så tycker
enligt
de att
Instagram så rider du vatten jätteofta.
Jag vet inte vad som, men allt på Instagram är inte sanning. Så att det, jag ska droppa det. Men det är väldigt kul. Men det är väldigt, väldigt kul att hålla på med hoppningen. Och det är en ny värld som öppnar sig. Liksom.
Jag tänker tävlingsmässigt också. Krockar... Eller liksom,
alltså, än så länge har det gått väldigt bra. Ja. För att nu, vår dressyrsäsong startar lite senare. Ja. Så att jag har ju hunnit ligga i lite nu med den här ena femåringen. Så jag har gjort
inte
några starter.
Inte
andra. Mr. Grey. Mr. Grey, han är hemma och vilar lite grann fortfarande. Ja. Han har haft lite ledigt här. Och han har opererat ut en lös benbit som han hade. Så han är fortfarande inte igång efter den. Så därför har man inte sett så mycket av honom. Men han börjar faktiskt sin träning nu den här veckan igen lite mer seriöst. Så att... Snart är han tillbaka.
Det är ingen fara med den operationen. Utan det är bara
nej, det är ju en standardoperation liksom. Som man gör på en del unghästar. Ja. Så att det ska ju inte vara några problem. Liksom. Men det tar lite tid innan de...
Hur gammal är den?
Fem också.
Fem också, båda är fem.
Det är som folk pratar mycket om staycation. De ska vara hemma och ska sin egen hemstad. Men Alex, som jag är gift med... sen 19 år, eller vi har varit tillsammans i 20, 19 år, så att vi är också ihop.
Det är också lite svårt att veta där om ni är ihop på riktigt eller
vad. När man åker iväg, man åker bort och så är det ändå så här, det är lite jobb men också lite semester, att det är workation. Så Oliva blir lite workation för er.
Bra ord, absolut. Det skriver du på. Workation.
Vem får rida dressyrhästarna när du är borta?
Jag har ju två superbra tjejer som heter Victoria och Emily som jobbar hos mig, så de ska ju ta hand om några av dem. Och någon åker hem till sin ägare också. Så det är vi inte så oroliga för faktiskt. Nej. En månad är en ganska kort tid man tänker på.
När man står före den så är den jättelång, men när man har kommit hem från den så gick den svinfort.
Ja, precis.
Och vad händer när man är, berätta för mig då, som om jag aldrig hört talas om det förut. Om man åker ner som du ska till, det är Oliva, eller hur? Hur, vad händer där? Vad gör man? Hur bor man? Vad händer? Vad finns det? Varför ska man dit?
Ja.
För först är det 20 grader och sol.
Hopefully är det bra väder. Oliva Nova ligger ju, är ju en del av ett stort resort, kan man säga. Golfresort. Så det är ju ett antal golfbanor som ligger runt omkring. Och så är det ju då tillhörande hotell och lägenheter. Alltså för folk som gillar det, som vill åka golf helt enkelt. Och leva ett nice liv. Och som jag har förstått det så var det en av ägarna där som hade liksom ett intresse för hästar. Och sa, men vi bygger en hästanläggning. Så gör vi samma sak för hästarna som för golfspelarna liksom. Och då kan man också använda anläggningen när det är lite, inte så här, lika mycket säsong för golfen. Så mycket av dem som jobbar i restauranger och allt liksom runt omkring, de jobbar ju annars i anslutning till golfresortet liksom. Så att olika lägenheter och sånt används ju normalt sett av golfspelare liksom. Och det är ju, det spelas mycket golf och sånt när man är där också. Så det kör ju parallellt. Men det ligger väldigt fint. Och så är det ju tävlingar. Och det börjar ju nu i januari. Så det är många av våra toppryttare.
Vad är det för nivå på tävlingen?
Det är allt. Det är allt ifrån...
Det är ifrån, meter, tror jag.
Ja. Till. Alltså det är typ liksom clear-round-hoppning. Liksom pain jump upp till... Jag vet inte om de har... Det är i alla fall tre stjärnor tar de väl som störst. Kanske de har fyra, fem stjärnor.
Så tror då åker man dit och så bor man på hotellet. Och så ställer man upp där. Och så rider man det man har lust med.
Ja, vi har hyrt en lägenhet. Och så hyr man boxplatser. Och så... är det unghästarna tävlar, jag tror de tävlar tisdag, onsdag, torsdag och sen så är äldre hästar fredag, lördag, söndag och även torsdag lite grann, tror jag. Så det blir ganska bra liksom, att man tävlar några yngre och så tävlar de ju då några dagar i rad liksom. Så blir det uppehåll och så tävlar de.
Det blir nästa vår. Det blir
superbra.
Ja. Ja. Och det är liksom en fördel så för att hästarna är på plats på samma ställe, de får se banan många gånger. Det är väldigt, det blir väldigt bra möjlighet för att förbereda unghästarna liksom för det som kommer här med i Sverige sen liksom. Mm. Och du kan tävla liksom. Och det är liksom tävla och tävla, det blir ju mer liksom skolrunder för hästarna, att de får hoppa frekvent på ett vettigt sätt liksom.
Det mår bra, jag behöver träna på att tävla.
Ja.
Och då är det perfekt.
Precis.
Jag har tränat i jättemånga år, nu behöver jag bli bättre på att tävla.
Vilken är din favorithoppövning?
Alltså, du pratar ju med novis här.
Ja, det är det som är kul.
Hoppa över hindren. Den övningen när de inte river, det är den bästa. Jag tycker att det, jag vet inte om jag har någon jättebra övning så direkt. Jag brukar rida ganska okomplicerat. Jag vill inte, och det är samma med dressyrhästarna. Jag vill inte göra det för krångligt liksom, utan väldigt enkelt liksom, bara ha.
För det tänker på när jag tittar på nu på sistone när du har hoppat med Neo. Långa jävla, alltså det, och det ser jättekul ut. Jag menar inte nu lät det negativt. Jag tycker det ser roligt ut, men du är också sjukt duktig på att lära banorna.
Men jag har också ridit på samma tränare sedan jag var 7 år. Det är liksom
så här,
över 20 år.
Det är 10-11 språng och det är någon volt och det är någon cavalettibommar, det är någon galoppbom och det är någonting tvärs över och hit och dit och åt andra hållet. Och, så här, men 10-11 språng. Mm. Inte jättehögt först, men också så här, väldigt ändå konstiga avstånd och sånt. Alltså mer krångligt än enkelt som du har pratat om.
Mm.
Och det har ju verkligen också sin charm och tjusning.
Ja, jag tycker det är kul att blanda. Jag gillar ju när det är mycket liksom, kanske någon studs och sen kanske man vänder in, ja. Och så är det något lite större hinder och sen ska man i trav, trava lite cavaletti och sen ska man in på 5,5 kanske.
Ja.
Jag tycker det är kul, det blir rätt lekfullt för hästarna.
Absolut.
Också. Samtidigt som jag skulle aldrig någonsin dra fram alla de där bommarna själv.
Det var det jag skulle komma till. Jag bara säger, det är jättekul om du orkar dra fram en studs, en 5,5 och 12-13 språng på topp av det. Liksom. Men innan dess, det är ju, liksom, det är ju dagens workout att få ut det som barn. Och vi har ju en gård som är byggd för dressyr i huvudsak. Så vi ska ju släppa fram de här hindren. Då blir det ju liksom att man kanske gör minsta möjliga. Liksom. Och så åker jag iväg lite till våra grannar och hoppar lite grann. Och så här, då kan vi göra lite mer avancerade grejer.
Och sen så tävlar jag mig oftast ganska lågt. Alltså sen när man skapar bana, typ, då vill man ju ha det så likt tävling. Det var så kul. Jag har ju på att bli bättre nu på att rida snabbt. Att jag kan vinna lite.
Du tränar snabbare.
Och det gick jättebra på tävlingen sist. Jag red jättefort mot en trippelvall och vände i luften. Till och med Sylve har varit lite imponerad.
Oh, wow.
Jag måste klappa mig själv.
Ja.
Gick det sånt där sus då genom publiken?
Typ, jag kände mig som Stefanie Holmén. Det var henne när jag gjorde det. Och outa sig själv lite som vi pratade om innan. Alltså, när vi började spela in podden så var jag så här, jag vet inte om jag vågar prata om att jag måste börja rida fortare så att jag kan börja vinna.
Nej.
För att det är också läskigt att säga det till en massa människor, för då måste jag ju göra det.
Ja.
Annars har jag kanske sagt det till mig själv, att så här, gud vad det, jag skulle vilja bli bättre. Eller liksom, nu, jag är bra på det här. Jo, det var det Hawking sa, att jag är så liksom bra på att rida ut i hörnen och byta galopp och det är tjusigt. Och liksom. Så skulle vi rida någon så här, hoppar jag också en rider ut, lång anridning på räcket. Nej, alltså jag är klar med långa anridningar nu till hörnet. Jag hoppar också, använder mitt snabbaste upp på det här räcket.
Innanför på räcket. Liksom.
Exakt. Ja. Och det är också, man måste ju träna.
Innanför till 5,5 liksom, när ni hoppar fram.
Ja, exakt.
Alla kommer så här långt i ström. Rebecka kommer liksom...
Gud, alltså alla kommer hata mig.
Lite innanför hela tiden.
Ah, nej, nu ska Rebecka rida. Hon bara skenar runt och drar in i tygen.
Det gör jag aldrig någonsin.
Nej. Nej, men jag är glad att jag började i rätt ände. Ordentligt och
just
kontroll
det.
Och det ska liksom... Var ute i hörnen. Och
du har också att falla tillbaka på.
Exakt. Och därför är det ju, även fast jag tycker det känns lite flaxigt, så när man tittar på film så är det ju kanske inte så illa som det känns.
Ja.
Eftersom att min känsla, det rätta är ju när det rider fint långt samt ute i hörnet. Och då blir det ju partfyllt när man rider.
Mm. Har du några tips på hur man kan miljöträna hästarna? Jag tänker du som håller på med hundarna och rider i vatten och håller på.
Som du håller på, Karl. Du bara håller på.
Den där dressyrhästen. Du håller på som den där dressyrhästen.
Jag tycker att ibland tänker jag så här när folk har miljöträning, typ rida ut, det är ett vanligt sätt som man ofta säger i form av miljöträning, att hästen får vänja sig vid olika atmosfärer och miljöer. Då är det också ganska bra att då kan man ibland prata om det, så vill folk säga men då, så här gör jag när jag rider ut, och så rider man ut direkt från stallet. Ett smart knep tycker jag är, och liksom också om man kanske håller på med unga hästar, det är att man rider inne först. Man rider ett vanligt pass där man är trygg med sin häst och man kan jobba den på ett bra sätt, och att han är mjuk och smidig och kanske lite trött också när han sprungit av sig den där överskottsenergin. Och sen tar man en liten utryck som avslutning liksom. Istället för att hästen kanske har stått och vilat i 2 dagar, så hoppar man upp på en superladdad häst och så styr man rakt ut i skogen liksom. Det är som bäddat för att det ska bli katastrof. Så att bygga på, om man ska då göra de här miljöträningsövningarna, om det då är att du ska träna med att få en häst desensitized för ett paraply eller vad som helst, gör det efter du har haft ett pass när du och hästen är lite grann igång och är synkad liksom.
Paraply är bra. Neo är så rädd för paraply.
Ja.
Varför är hästar så rädda? Jag tycker att ofta hästar reagerar på paraply.
Ja, det är nog en bra fråga. Det finns säkert något jätteintressant fysiologiskt svar på det, men jag vet faktiskt
inte. Det är inte en del av deras naturliga habitat.
Nej, det ska jag nog börja ha ett paraply. Det kan ju vara ute i hagen bara, sitta på någon stolpe.
Bara ligga där. Jag vet folk som har haft problem med hästar som är rädda för skärmar. Rätt många hästar som blir problem på tävlingssituationer. Folk som har köpt sådana här tv-skärmar och satt in i boxarna. Det låter dyrt. Ja, det låter dyrt, men
det är bättre att köpa. Jag vet också de som är rädda för vattenmatta. De köper en sån liten blå rund vattenmatta, så lägger de höet på den, så de får liksom stå och käka på den vattenmattan.
Kul att slänga in en skärm i boxen och dra på European Stallion och sånt. Öppna dem över natten.
Just det. Just att slänga in skärmen i boxen. Jag hade valt ett annat ord än att slänga in en sån här platinaskärm i boxen. Hänga upp låter bättre. Så.
Jag ska inte säga vändning, men att det blev så mycket hoppning.
Ja, men det är väldigt kul. Och sen får man se, alltså jag vet inte om 2 år kanske jag känner att nu har jag gjort detta och jag tyckte det var kul. Och kanske säljer min hopphästar och så börjar med vår t-shirt någonting istället.
Det känns som att du är killen som behöver lite utmaning.
Ja, jag gillar ju det. Jag gillar ju det här. Det är mitt vuxna sätt att stå på den där andra sidan av den där
avspärrningen.
Liksom. Och jag tänker ofta på det att när man var liten då, som det var så negativt att vara liksom, att gå mot strömmen liksom. Men nu när man är vuxen, då döps det om till så här kreativitet och entreprenörsådra och sånt här fina ord liksom. Och det var ju bara att man var
så här, ingen så kallade mig för
bångstyrigt barn liksom, blev något väldigt mycket finare när man blev äldre. Men jag fortsätter att lita på den impulsen, för den har ju tagit mig så här långt, så det vore ju dumt att sluta lita på den nu. Jag tycker Lisen har sagt det bra, att magkänslan, som jag alltid går på, är resultat av dina samlade tidigare erfarenheter. Så att det är ju allt det man har gjort hittills. Om jag har en magkänsla att jag vill rida hoppning nu, då är det ju någonting där som är bra liksom. Och det är ju inte så att jag alltid bara, jag kanske förefaller som att det bara blir lite hur som helst, men jag har ju oftast ganska mycket en plan med det och tänker över ganska länge liksom. Det är inte så att jag bara
köper en hopphäst helt plötsligt.
Nej, alltså,
jag är ju också ett fan av magkänslan. Ja. Jag tycker att magkänslan har hittills aldrig svikit, men när jag har gått emot magkänslan så har det också det visat sig att det var dumt att jag gjorde det. Men det där har jag och Alex, som jag är gift med, vi har pratat, för han tycker att magkänslan är hittepå.
Va?
Ja, jag vet. Men han säger att man tillskriver bara magkänslan när det går bra. Alltså de gångerna som det går bra så säger man det var jag visste det var magkänslan. Men att man inte gör det de andra gångerna. Men jag håller inte med honom, så jag ska inte ens argumentera. För det är hans argument. Men det är intressant det där med magkänslan. Vad fan det nu egentligen är.
Jag tycker när man står inför ett val, och det kan ju vara allt ifrån, jag stod här för ett tag sedan och budade på en häst, eller det var 2 hästar. Först en häst och sen ytterligare en häst på en auktion. Så det var 2 olika hästar, men jag skulle bjuda på de här hästarna. Och så hade jag satt en budget, och det blev ju såklart dyrare än den där budgeten. Så det blir ju ofta så. Och då, då är det svårt, för då var det så himla, fick jag liksom, då visste jag så här, okej, jag har råd att köpa hästen om jag vill det, men det ska också kännas rätt, och det ska också vara att den får inte vara för dyr in, för då är det svårt om jag ska sälja den ett par år att ha någon marginal. Men då fick jag liksom så här magkänslan, och då måste man vara snabb på magkänslan, det är väldigt svårt tycker jag. Jag tycker om när man har kanske så här, vad ska jag göra nästa år, så kan jag fundera i 2 månader, så kan magkänslan liksom forma sig ut efter den här betänketiden. Men när du står där med en telefon med någon, en kvinna som tyst, och säger oh, do you want to go higher, do you want to go higher, och kunna få fram magkänslan, liksom bara rycka upp den så här, ska jag eller ska jag inte. Men då valde jag faktiskt att inte köpa hästen, för att magkänslan sa att jag inte skulle köpa hästen.
Och visade det sig vara klokt?
Det vet jag inte, det kanske är att den här hästen kommer springa in i OS här om ett år, då har jag gjort fel liksom. Men
kanske inte.
Alltså, det, nej, det troligtvis inte.
Benet om du hade köpt. Alltså, man vet ju inte hästar.
Och även om jag hade köpt den så hade jag nog tyckt att det här känns som att det var väldigt dyr häst att få hem, för att tyckte så här, nej, men det var, då är det inte, för mig tappar jag lite ibland också så här att jag gillar inte om det känns för dyrt liksom. Jag vill ändå känna att man har gjort en bra affär när man köper en häst, för det är ju så mycket kostnader löpande sen också liksom. Så springer det iväg, så blir det, sätter man sig själv. Jag känner att jag har sett mig själv i en ganska pressad sits. Mm. Att då måste jag få hästen till att bli superduper bra, för att jag ska ens liksom kanske gå break-even när jag säljer den sen. Så därför tycker jag att det är bättre att vänta tills det kommer en häst. Så kanske man...
Då måste man, även fast man älskar hästen, för ibland blir man ju så förälskad i hästen. Ja. Jag måste ha den här.
Mm.
Ibland måste man bara sansa sig själv och bara, okej, det finns så mycket hästar i hela världen.
Man tror att det är den.
Exakt, så man kommer hitta den igen och igen och igen och igen. I början när man typ köpte sin första häst, då kommer jag ihåg, då var det liksom, man skulle ha typ den första man provade, för det var den bästa ever. Nu när man har ridit och kanske köpt och sålt lite fler hästar, då vet man att det kommer komma många hästar som man klickar med just då.
Eller så är det.
Vad tror du folk missar, alltså vanliga Svensson hästägare, vad är det vanligaste man missar när man tittar på häst för att köpa?
Jag tror kanske att lite det som Rebecka men går in kanske för mycket med hjärtat och bara så här titta på sin fantasi. Väldigt mycket av de hästarna jag tittar på är ju ren så här fakta liksom, att den ska vara bra storlek och det ska vara kanske en intressant härstämning. Och som köper unga hästar, det är också rent marknadsvärdet, det är bättre på en häst som har en intressant härstämning, även om inte hästen nödvändigtvis behöver vara bättre för det. Men att man köper lite mer på fakta, för att man kanske ser folk som kommer hem med häst som är alldeles för liten och säger att den är jättesöt och den har en jättestor bläs. Jo, men det är ju fortfarande inte rätt häst för det, även om du är helt nerkär i den. Och där tror jag kanske att när man har köpt lite fler hästar så är man bättre på att hålla sig till sin linje och på sin fakta. Liksom, vad är det för typ av häst jag letar efter? Och inte bli så där kanske carried away för att man får en alldeles för mycket liksom, gå på hjärtat. Liksom. Och då tror jag också att man får problem. Ofta får man kanske problem sen när man får hem hästen. Och det är återigen, nu kommer vi in på magkänsla igen, att det är klart att handlar man hästar hela tiden och köper några, man rider många, och kanske också när man just bara har ridit många, det behöver inte vara att man äger dem, men man har kommit i kontakt med många typer av hästar och individer, då blir det ju erfarenhet för varje häst man träffar och varje häst man ser, som då blir den berömda magkänslan. Om man inte är i den situationen så ofta att man kanske ska göra ett stort val, vilket det är att köpa en häst, är ju en jättestor grej, och för många familjer är det en av de absolut största investeringarna du kanske gör, eller investering kanske är fel ord att använda, men den största kostnaden du tar. Ja, den största kostnaden du tar då som
många
en familj.
Många tar nog en stor risk när de köper en häst. Alltså, de tar sina sista pengar de har. Eller
precis.
Liksom.
Och då är det ju kanske svårt att om man ska göra en sån, något som då ställer, som är ett väldigt stort beslut, och så är det dessutom någonting som man inte utsätter sig själv så ofta för, så kan det vara svårt att navigera i det. För det är nog det jag tror att folk kanske gör mest. Men samtidigt, den där känslan man vill ha just den hästen, den går aldrig bort. Nej. Så är det för mig fortfarande. Jag hade en häst där förra veckan som jag var så sugen på, den här hästen. Den heter Romkulan. Romkula säger jag kanske. Romkula, inte Romkula. Det är det. Romkulan. Och den var jättefin. Och jag ville så gärna ha en stor bläs. Det så här. Och jag var, det är precis det som här.
Det är inte passage med bläsen.
Nej, jag gör inte. Tyvärr så gick den inte genom besiktningen, den där Romkulan där. Så att det blir ingenting. Men
då skulle du köpa den till dig i så fall?
Ja, köpa in, och så vi skulle rida in. Den var jätteung, så den var helt rå liksom. Ja. Men då blir jag jätteledsen också, så här, då faller min värld och liksom, fasiken, jag vill ju så peppad på den där hästen liksom. Fasiken också.
Skulle du aldrig köpa den här som inte går igenom besiktningen?
Jo, det har jag gjort, och det kommer nog göra igen. Ja. Men inte just de anmärkningar som den hade. Så var det inte en häst som jag ville satsa på, för det hade varit väldigt svårt för mig att sälja den hästen vidare med de anmärkningarna. Och hade det varit så att jag var i en sits att jag kanske skulle ha en häst bara till mig själv och rida för min egen nöjes skull, då hade jag kunnat vara intresserad. Det hade kommit säkert fungera jättefint med de anmärkningar som var.
Ja, exakt.
Men för mig blir det ett stort problem sen om jag ska sen 2 eller 3 år eller 4 år ha en kund på den hästen. För då ska de igen ta det.
De stiger sällan mer mycket värde om de har anmärkningar. Nej, som är lite svårare. Liksom.
Och kanske också när den här var ju bara 3 år gammal, så ja, den var ju väldigt ung. Och har han anmärkningar nu då innan inridning, så kändes det som att det var för stor risk. Och min veterinär, han har tittat på alla röntgenbilder och han brukar säga ibland att det här är en sån här som jag inte rekommenderar så att du går och köper ändå. Men Carl, det här är en big no-no. Det här är liksom inte en sån häst som du kan säga, ah, jag tar den ändå. För ibland är det så att han säger, ja, men det här är lite där, lite där, lite där, och du får känna av själv. Och då är jag ofta så här, ah, nog ganska benägen att jag tänker så här, att jag har ju hellre en jättefin häst med lite skrot på röntgen än en kasshäst med jättefina röntgenbilder liksom. Den går ju inte passage med röntgenbilderna heller. Nej, ska man komma ihåg. Varken med bläs eller med röntgenbilderna.
Alltså jag skulle säga mer med röntgenbilderna faktiskt.
Sant dock. Sant. Nej, så då, men den här var verkligen att jag fick faktiskt inte lov att köpa den. För min vet, han sa att du får inte köpa den här. Jag tycker inte
och det ska. Och där måste också säga till många andra som kanske lyssnar på det här och är inne i att köpa sin enda häst de ska äga och ha i livet. Att man anlitar en veterinär som man verkligen litar på. Mm. Det är så viktigt. Vi har ju en veterinär i stallet som vi har haft stallet sedan 97 och vi har haft samma veterinär där i alla år. Så han är ju verkligen en sån här som jag litar på och som aldrig skulle liksom... Men han är ärlig. Liksom.
Ja.
Och sen så har vi Axel också som vi har varit med neosenarna vid senskada som jag också tycker är toppen och som man alltid är så här, nu har vi precis köpt en ny häst och då skickar alltid alla bilder till honom och så här, vad säger du? Och det var någon häst vi provade förut som hade en löst benbit och han sa, den har löst benbit men det kommer inte påverka oss. Det är så skönt att ha någon utomstående som inte har en personlig anknytning.
Ja, och så är det viktigt när man pratar om att man tittar på hästar att man ska komma ihåg att det finns liksom inte perfekta hästar.
Nej.
Och det finns så många hästar som har så många olika, alltså skulle vi kolla på alla hästar som tävlar här i Skandinavium i helgen liksom, så är det väldigt få av dem som skulle ha perfekta röntgenbilder.
Ja,
så man, känns som att veterinären är ganska bra på så här,
ja, och det är viktigt att man
köpare och hästen att så här, jo men vet du, jag tror att ni kan passa ihop. Jag tror att du kan göra den här sen att den mår bra och att liksom funkar.
Ja.
Och så tror jag att den kan säga så här, nej men vet du, jag tror att du kanske inte kan få hålla den hästen frisk för att den har något i ryggen. Så då är risken att den blir ännu sämre i ryggen om den inte får den här typen av
träning.
Så det känns som att veterinär, har man en bra veterinär så känns det som att man kan lita ganska mycket.
Min mamma brukar... fortfarande, jag kommer ihåg när jag köpte min första ponny och min första häst, då fick man alltid hästen som var UA. Det var alltid något sådant begrepp.
Utan
som var, det här
anmärkning.
Bara, ja, vi var precis, nej, den var UA. Det var liksom det fina som var UA. Och mamma säger ofta, ibland är fortfarande så här, ja, men gick den igenom eller var den UA? Mamma, det finns ingenting som är UA längre. Liksom. Det fungerar inte så. Eller gick den igenom är nästan också ett svårt uttryck att använda idag. För vad är det att gå igenom? Alla hästar har anmärkningar i princip. Liksom.
Nej, vet du vad sjukt det är? Jag har precis köpt en häst. Och den är helt ren på regn.
Vänta du bara, det kommer att... Den kommer,
det kommer, nej, då är... Jag höll på att ta på hakan. Jag var tvungen att vet, så här, fråga. Jag bara, vadå, ingenting? Det måste finnas en lös benbit. Någonstans. Alltså det...
Nej, alltså, ingenting. Den kommer säkert vara hemsk att rida.
Det här är
jag fick lite få lite medhåll från Gry här, men jag vände mig till fel person. Är det sant? Det här är min personliga erfarenhet, är faktiskt de bästa jag har köpt som är bäst på. Det här ska jag inte skriva upp dig, men då är det liksom alltid kaos efter det, så här, det är massa andra grejer som går.
Snäll och lugn, eller liksom, hon är inte riden så mycket och så här, så det kanske dyker upp någonting, det vet man inte. Men och jag har ju kanske inte att den behöver inte gå Grand Prix liksom.
Nej.
Men hon känns, hon är också lite mindre än vår andra stora svarta bjässe. Men det var helt, jag på tappa hagen. Alltså, du vet,
det var helt det... UA liksom. UA.
Ska döpa om lite UA.
UA, perfekt. Ja, nej, jag tycker själv, min personliga erfarenhet är att oftast att det är som mest kaos på besiktningen. Man tänker att vad är detta liksom, ska jag verkligen? Och så bestämmer man sig, nej men okej, jag satsar på det här ändå. Fast alla säger det, liksom. Då har det alltid blivit jättebra.
Ja. Vad härligt. De flesta hästar brukar jag inte ens. Förr rönkade jag knappt hästar. För det blir också lite på pris. Nu köper man lite dyrare och lite finare hästar, då vill man ändå om man ska sälja dem vidare. För det är en stor ekonomisk trygghet. Men annars, och jag vet att när jag hittade min förra häst Claudio uppe i Arvidsjaur, det var så här Cadento Cortege som jag hittade. Jag bara, okej, jag älskar stammar, jag måste ha den hästen. Och den var typ liden lite, men liksom så här. Så ringde jag till henne och bara, hej, kan jag få köpa? Jag är intresserad av din häst, liksom pratade lite så här. Jag skulle gärna vilja köpa dem. Nej, men jag måste träffa den som ska ha honom. Jag bara, okej. Så jag bokade flyg dagen efter, flyger upp till Arvidsjaur. Jag tar hyrbil och grejer själv. Åker ut den här lilla gården i snön. Rider hästen en kvart som var liden lite grann, men inte så jättemycket. Bara, ja, men jag vill gärna ha honom fortfarande. Och då satte jag honom också bara på lastbil hem. Men det var också så här under 100 000, och då känns det ändå som att man kan våga chansa lite.
Ja.
Men sen då när jag skulle sälja honom vidare till min kompis som är här, då hittade vi ju hur mycket som helst.
Ja, då kom det fram liksom. Det var det ena och andra.
Jag bara, åh gud, vad svettigt. Men hon ville köpa honom ändå för att han är så fantastisk. Och det var ju
ja, men
tur.
Du ser.
Men ändå, det kan ju bli...
Hon har haft kul med hästen.
Jätte. Men i efterhand så kan jag tänka sig att jag kanske skulle ha rönkat benen i alla fall. Så
du fyllde syftet jättebra.
Ja, men jag vet. Jag vet.
Perfekt häst.
Jag vet. Men ändå, man blir, det vart ju svettigt när... Bosse var en versionär. Han bara, Rebecka, vi ska nog prata lite.
Ja, just det.
Han liksom lösa benbitar och någon pålagringar. Och det var... Men han funkar jättebra. För
ja, men tänk på många hästar som har gått i så många år innan vi hade liksom röntgendiagnostik i den utsträckning som har fungerat hur bra som helst utan man visste hur de såg ut på en röntgen. Liksom.
Exakt.
Tänk om det skulle vara så när man skulle få ett nytt jobb.
Ja, tänk om man skulle
röntga mig. Liksom få ett nytt radiojobb. Så här, ja, då skulle vi bara röntga det här för skry, se hur det ser ut. Så här.
Just nu kan jag säga, det hade de inte fått göra. Det var dåligt.
Så här, ja, men det är okej, det är något stillasittande jobb som kommer kanske klara det med det här knät. Men hon får inte gå och hämta kaffet själv. Liksom. Det måste du ha något så. Tänk om det skulle vara så.
Ja, det är typ så det är.
Ja, det är så. Du är inte UA.
Nej, är det så mycket
asat. Det är bara så rött. Det är så big no-no.
Ja.
Kommer inte få något nytt jobb.
Jag har också träffat en ortoped häromdagen. Han bara, det är det. Och sen så hade jag ont här i tum. Det var fan det var. Han bara, det är ättestupan på dig snart.
Ättestupan. Vad är ättestupan för
mig? Han vill också, det är över.
Det, okay.
Han vill också hellre operera. Han ska operera ett nyckelben som inte läker.
Okay.
Och han sa att helst skulle han vilja operera hjärnan på mig. Så.
Det är inte så schysst. Liksom.
Bara, men när kommer jag kunna rida? Han bara, vet du, helst allt skulle vilja operera hjärnan på dig.
Ja, precis.
Ja. Han var inte heller jättepepp på hästar.
Nej, han tyckte att
det var onödigt att rida och byta nyckelben och sånt. Men man kan också trilla i trappen, brukar jag säga då.
Precis.
Det brukar jag tänka när folk frågar mig hur det är att hålla på med så farlig sport som hästar faktiskt är. Och det är ingen hemlighet att det är stora krafter och det kan gå väldigt illa. Men brukar jag tänka när jag sitter med mina unga hästar hemma, eller det behöver inte vara unga hästar som är vilda, det kan vara äldre hästar också, eller det är sådär att, men om det skulle hända någonting, då tänker jag att då gör jag ändå det jag tycker är allra, allra bäst. Då gör jag ju det som jag tycker är absolut roligast. Tänk vad ovärt att bli påkörd av en buss när man går över ett övergångsställe någonstans.
Det tror jag alla kan hålla med.
Eller hur?
Ja.
Det bästa är såklart om det aldrig händer någonting, vare sig när man sitter och rider eller... När vi är så besviken om det liksom skulle vara det som någon sån här värdelös sätt liksom. Då tänker jag ändå, okej, okay, det kanske... Visst, det kan...
ger så mycket tillbaka.
Ja, men precis. Det är faktiskt nästan värt det.
Ja.
Eller värt det kanske inte, men det... ska det vara så ska det vara då, liksom. När man gör något man verkligen, verkligen tycker om.
Gud, vi kan inte sluta här. Hur ska vi sluta
här? Hur ska vi sluta? Det är det vi slutar med.
Hur ska vi avsluta det?
Ettestupet.
Ettestupet. Och...
Vilken moodkille jag har varit i den här podden. Det var inte
Astrid. Kul att
prata om sitt avslut. Potentiella avslut. Jag kommer inte våga gå ut från Gotia Hotellet för jag kommer väl att bli påkörd av en buss här.
Du får bo kvar här.
Jag får bo kvar här.
Är du vidskeplig?
Nej, ingenting.
Nej,
noll.
Bra. Så man skulle jag säga.
Ja, tack så jättemycket. Ja. Tack som fan.
Tack som fan.
Nej. Det var kul att...
Att det går bra för andra.
Har du hunnit kolla någonting på tävlingarna?
Nej, ingenting. Nej. Nästan ingenting. Jag har
jag tycker också att det är kul. Det måste jag faktiskt säga. Jenny, min kompis som är hemma hos oss, och hon är dressyr tjej. Och så sa jag att vi skulle podda med dig 16.30. Hon bara, va? Bokar han in en podd när dressyren börjar?
Ja, jag vet. Jag skulle precis säga det. Jag sitter faktiskt just nu och bara tänker hur det går in på dressyren. Men jag har inte hunnit se så mycket i år. Det är inte för att jag inte är intresserad. Det är bara för att jag har haft andra grejer som jag har flängt runt här och sprungit runt. Och, ja,
Roddat. Har du mycket så här sponsorer att du måste prata med dem?
Lite lagom. Ja och nej. Eller ja, det är mycket, men man lär sig också hur man ska administrera det. Liksom. Så typ som nu hade jag idag, det är lördag idag, och då hade jag ingenting på förmiddagen. Men så hade jag var med i en panel för något som heter Dressage Power Academy, som är en satsning på ungdomar.
Just det, kan du berätta bara lite kort?
Ja, det är en... jag vet inte vad man ska säga, om det är en form av utbildning kan man säga, där man kan söka om man tävlar på en viss nivå i hoppning och dressyr. Framförallt som ungdom då, så söker man med sin förälder eller sina föräldrar, och då är det liksom över ett år, och då får man träffas i, har de olika som workshops ungefär, och de är ofta knutna till de här stora tävlingarna. Och så är det lite andra grejer runt omkring. Jag kan inte precis säga vad allt vad man gör, men mycket handlar om det här att få uppbackning runt omkring. Det är så mycket kunskap man behöver för att hålla på mest. Och det vet ju ni som har kids att det är mycket man ska kunna, och ni har ju kanske en del kunskap själv och ganska mycket kunskap, men det är många som inte har någon kunskap alls kanske runt hästar. Och så har man ett barn som blir framgångsrikt, och det är liksom, då är det så mycket man ska lära sig med allt ifrån vad man ska tänka kring typ hästköp eller hur man ska tänka på när man tävlar och kanske kommer upp på lite nivå. Om man kanske siktar på att komma upp till en landslagsnivå i Sverige, så är det här liksom en utbildning för att kunna bygga upp med den kunskapen runt omkring. Då. Så då tar de in olika profiler då, som kommer och föreläser. Och så. Då var jag med på en paneldebatt där.
Det
är rätt kul. Det är ju väldigt, ett bra sätt för mig att kunna ge tillbaka också till folk som är som mig, fast några år yngre. Liksom. Några år tillbaka. Nej, så då var det det först. Sen så hade jag en sån här meet and greet med Kraft här, som är en sponsor till mig sedan många år tillbaka. Och då var det liksom en timme efter. Så det var så här, och sen så kom jag till er här direkt efter. Men då har jag tryckt ihop det liksom. Så då är det liksom 3 timmar där det bara tapp, 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 tapp.
Och sen så kan jag sen. Och ha det trevligt.
Nu är det bara arriba!
Jag blandar sangrian in på det.
Jag börjar liksom röra runt där inför, ta på mig solhatten liksom inför.
Vi kör på sombrero till alla.
Ja.
Och det var härligt att du lyckades pressa in dig i schemat, att vi fick träffa dig igen. Supermysigt.
Ja, och det måste jag säga att det här är ju faktiskt by popular demand att jag är här. För jag har fått den frågan jättemånga gånger. Vill du välja skicka till dig? Jag skickade ju en bild till dig på Instagram.
Exakt, det var någon som hade frågat, när ska du träffa?
Ja, och då så har det faktiskt flera som har skrivit till mig att kan du inte snälla med i klubben-podden igen, för vi tyckte det var så kul.
Vad glatt.
Och då tyckte jag att det är klart vi...
Ja, jag har också hört så positivt. Och bara,
är det
sant? Han är fantastisk, kan ni inte prata med honom igen? Men det är också så härligt. Det känns som vi skulle kunna sitta och prata flera timmar till.
Ja, vi har ju bara börjat.
Vi får fortsätta med ditt barn och fortsätta.
Exakt.
Just det. På med solhatten.
Så... Precis. Nästa år så kanske vi båda två i Spanien. Då kan vi
spela ja, där helt rätt.
Du får span på ett bra boende där som vi kan lägga Barbie på till nästa
år. Ridklubben podden goes i Spanien. Det vore något.
Det hade varit fint.
Men så vi har en buss så att vi kan podda från bussen.
Precis.
Du fiskar för spons där, hör jag.
Det är bara... Jag har den bussen, jättebra. Okay. Jag ska dock inte ha podda i den.
Poddbussen.
Bra, tack snälla för att vi fick träffa dig.
Tack så mycket för att vi var med.